Gomorron. Följer ni er läsning i apostlagärningarna? Bra. Då vet ni att vi har kommit till kapitel 17. Bland annat. I början på 90-talet, 1990 tror jag det var, sommaren, så var jag ute och tågluffade med en kompis. Och vi kom till en stad som hette Aten i Grekland. Och vi kom dit med tåget på kvällen och vi tyckte att det var varmt och jobbigt och det luktade illa av sopor. Så dagen efter så tog vi tåget upp genom Balkan igen hem till Sverige. Så mycket vet jag om Aten. Och Aten på den tiden var väl inte direkt någon höjdare. Början på 90-talet tyckte jag i alla fall. Men om vi går tillbaks till 300 före Kristus så har vi ett helt annat Aten. Man kan säga att filosofin började i Aten då ungefär på 300-talet. Platon, Sokrates, Aristoteles, riktigt stora filosofer, de etablerade skolor där i Aten. Och även konstnärer, alltså konst, det här med skulpturer och såna här saker, hade ett säte där i Aten. Och det var centrum för Grekland då, på 300-talet före Kristus. Men i apostelgärningarna så kommer vi till Aten med Paulus. Och det är inte lika mycket ett centrum längre. Det är lite ett före detta centrum för Grekland. Nu hade Korint tagit över. Korint hade blivit den ledande handelsstaden, ledande politiska staden i Grekland. Och Aten var lite sådär före detta stad kan man säga. Men fortfarande så var Aten ett centrum för filosofi och konst. Och det är som en sådan stad som Paulus nu kommer för att förkunna evangeliet. Ska vi be tillsammans? Gud, jag ber att vi ska få läsa den här texten och att vi ska få lära oss din sanning ur texten. Hjälp oss Herre att se sanningar här. Hjälp oss att förvandla vårt sätt att tänka här. Låt oss få se evangeliets kraft i texten. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja läsa ifrån vers 16 i kapitel 17, alltså. Apostlagärningarna 17 och 16. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. Paulus kommer alltså dit. Jag tror att han hade blivit förföljd på det sista stället han var på, så att de försöker få iväg honom snabbt. Och han kommer då till det här intellektuella centrumet som var Aten. Och han går där och väntar på sina kompisar som ska komma. Och det står att han blev upprörd i sitt innersta. Och ordet här på grekiska är ett otroligt starkt ord för att han blir nästan vansinnigt arg när han ser alla de här avgudabilderna som finns. Atens marknadsplats, alltså centrumet i staden, den hade fullt med avgudastatyer runt hela marknadsplatsen. Och en marknadsplats i Grekland är ganska stor. Och tänk er då rader av avgudar runt hela det här marknadsplatsen. Det här kom ju naturligtvis av att det här var en plats dit skulptörer kom för att utbilda sig. Och då var en del av deras utbildning att skulpturera avgudar helt enkelt. Så. Men atenarna hade också de var måna om att tillbe många olika gudar. Därför så var det en plats också för avgudadyrkan, vilket vi kommer snart att märka. Paulus, han är jude. Han är monoteist. Han tror att det finns bara en enda gud. Och när en jude såg ut över alla andra länder så såg de avgudadyrkare som dyrkade det skapade och inte den som var skapare. Och därför reagerar han väldigt starkt. Det är det han reagerar på när han är i Aten. Att de tillber någon annan än Gud. Det är hans starka inre reaktion där. Det står sedan i vers 17 att han talade i synagogan till judarna och till de gudfruktiga. Och jag tror att vi har hört det tidigare nu i vår att i synagogorna så fanns det judar som hade utvandrat ifrån Israel, men det fanns också greker och romare som hade intresserat sig för judarnas gud och börjat hänga då i synagogan för att få veta mer och för att börja tillbe den här judarnas gud. De hade inte konverterat hela vägen. De hade inte omskurit sig och blivit judar, men de hade börjat tillbe den här guden. Och de kallas för de gudfruktiga eller gudfruktiga hedningar. Men här finns en till sak. Han talar även på torget, alltså på marknadsplatsen, till vanliga greker. Och här avviker han lite från hur han gjort på andra ställen i apostlärningarna. Han börjar tala till människor som inte har kunskap om Gud sen tidigare. De gudfruktiga hedningarna, de känner ju till Gud. De visste ju Gamla testamentet och allt det här, va? Men här har vi folk som är helt okunniga om Gamla testamentet, om Israel, om Moses och Abraham. Allt det där är helt ingenting för dem. De är rena hedningar. Och de här börjar han nu prata med, för han är så upprörd över de här avgudabilderna han har sett. Vers 18. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sade, vad är det för visdomsord den här har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Så de trodde att Anastasia, som är uppståndelse på grekiska, var en annan gud. Så han trodde att han predikade två nya gudar. De tog honom med sig till Areopagen och sade, kan vi få reda på vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är besynnerliga saker som det dyker upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Det är ironi det här sista, om ni inte förstår det. Alltså Lukas är ironisk över de här atenarna som är så intellektuella att de bara trippar omkring varje dag och pratar om det senaste intellektuella modet. Så här har vi alltså Paulus, han går omkring på torget, han börjar prata med människor och försöker ta kontakt och säga liksom, hörni, ni måste fundera på det här, vad håller ni på med när ni tillber avgudar och så vidare. Och då finns det två filosofiska skolor. Alltså en heter epikurerna och den andra heter stoikerna. Som var väldigt populära på den här tiden. Och filosofer ur de här två skolorna började prata med Paulus. För att undra, vad kommer du med för nya idéer? Och när de säger så här, vad är det för visdomskorn den här har snappat upp? Så använder de en bild här av en fågel. En fågel som pickar i sig frön. Och en fågel, han väljer inte vilka frön han ska äta, trodde de då på den tiden i alla fall. Utan han bara, oj, frön, sätter han igång och äter så här. Och de menar på att Paulus är någon snubbe som har varit och rest omkring och plockat upp lite idéer här och var och försöker nu presentera det som någon sorts djup filosofi. Så de tror att han är en babblare bara, som kommer och bara babblar en massa konstiga idéer. De har svårt alltså att förstå Paulus. Kommer ni ihåg skillnaden förut mellan gudfruktiga hedningar och vanliga hedningar? Gudfruktiga hedningar hade kunskap om Gamla testamentet. De kunde förstå Paulus. Här har vi folk som inte har kunskap innan. Och de fattar inte vad han säger. Vad då uppståndelse? Vad pratar du om? Och därför bjuder de in honom till det som är centrum, agoran, eller areopagen där i Aten, för att förklara sig inför alla medborgare, eller de som vill i alla fall, där i Aten. Så i vers 22 står det så här: Paulus steg fram inför areopagen och sade: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Hur gör Paulus när han ska tala med människor om Gud och Jesus? Människor som inte alls tror på Gud och Jesus. Hur börjar han? Vad startar han ifrån? Börjar han läsa bibelord för dem? Nej, det finns inga gamla testamentliga citat i hela den här predikan. Hur gör han? Börjar han att försöka liksom pusha på dem någon sorts tro på Jesus, tro på Jesus, tro på Jesus? Nej, han gör inte det heller. Han utgår ifrån där de är. Han har gått omkring där. Han har sett att de är noga med religiösa ting. Alltså de har alla de här gudarna. Och till saken hör att en grek var väldigt orolig för att uppväcka någon guds vrede. Alltså de trodde att det fanns massvis med gudar, både deras egna gudar, men också att det fanns egyptiska gudar, romerska gudar och babyloniska gudar, massvis med gudar. Och gudarna för dem, det var farliga varelser som kunde ställa till dem. Om en gud blev irriterad på dig så kunde du bli sjuk, du kunde få en demon i dig, du kunde få missväxt på din åker, en storm kunde komma och sänka dina skepp. Alltså gudarna var sådana det gällde att hålla sig väl med. Och därför så hade grekerna alla de här gudabilderna för att offra till dem och hålla sig liksom på god fot med alla möjliga sorters gudar. Och därför hade de också ett altare för en okänd gud. Alltså för alla de som vi inte ens vet namnet på, så offrar vi även vid det här altaret. Så då tar Paulus det här och tänker: okej, det här är den närmaste gud de håller på med. Det här är det som på något vis är en ingång. De tillber redan gudar som de inte känner till. Här kan jag komma in med evangeliet. För det betyder att de har vänt sig lite grann mot Israels gud. Så då tar jag min utgångspunkt här. Och därmed så säger han: det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Och det här är någonting vi behöver fundera på när vi ska tala med människor idag om Jesus. Vad är deras närmaste anknytningspunkt? När i deras liv var de så närmast Gud? Vad är det som liksom, vad är en ingång här där man inte möter ett motstånd till det? Till exempel, många svenskar har konfirmerat sig i Svenska kyrkan. De kanske inte tror på Gud alls idag, men de konfirmerade sig. De gick hos någon präst och lärde sig lite grann om Bibeln och lite grann. Det är en utgångspunkt, om det är en positiv upplevelse för dem. Så här gör Paulus. Han tar start i någon sorts anknytningspunkt för att inte bara direkt stå där och prata saker som de inte har en aning om. Han säger att ni vill inte stöta er med en Gud, men ni har stött er med den Gud som jag ska förkunna. Förstår ni? Därmed så blir det logiskt, det som sen följer, det som han sen säger. Vers 24. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Så det här är lite konstigt. Nästa steg blir kritik. Okej. När vi tänker i organisationen idag så tänker vi så här: hur kan jag locka människor till Gud? Hur kan jag locka människor till Jesus? Han sätter igång och kritiserar deras egen religion. Jag säger inte att det här är alltid den väg man ska gå, men det behöver skapa en tanke hos oss. Varför gör han det? Varför börjar han liksom nästan med ett hot? Det kommer sen, hotet kommer senare. Alltså han börjar med att säga att ni har fel. Ja, efter den här anknytningspunkten i början. Så alla de här fina gudabilderna som de hade runt om hela marknadsplatsen, det som de var stolta över, det kritiserar han i och med det här. Vers 26. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser genom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever och rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt: vi har vårt ursprung i honom. Här talar han om alltså den här guden som har skapat hela världen. Han säger så här: av en enda människa har han skapat alla folk. Det här låter som en fin tanke för oss, men det han gör här är att han anknyter till någonting som stoikerna, alltså en av de här filosofiska skolorna, redan trodde på. De trodde att alla människor var ett brödraskap, var en enda stor familj. De tyckte att det var väldigt viktigt det här med att vi är alla bröder med varandra och så. Så han får in det här, det är en sanning som även kristendomen tror på. Så tar han in det här bara för att liksom skapa. Han har just kritiserat dem. Nu säger han någonting som de på nytt håller med om och som de har gemensamt. Så. Sen talar han om att han har låtit människorna bre ut sig över hela jorden. Han har bestämt vissa årstider. Att det finns en ordning i världen. En regelbundenhet. Någonting som funkar. Alla tänker direkt på skördarna, just det, vi kan så då, vi skördar då, det finns olika årstider på det sättet. Han talar om gränser inom vilka de här folken ska bo, som troligtvis är det här med att han har skapat hav och land, som det står om i första Mosebok, där han skiljer på torra land och havet, såna här saker. Alltså det finns en ordning, han har gjort ett hem för oss. Jorden är vårt hem. Ett vackert hem, ett fungerande hem. Och det här, säger han, det har han gjort för att människor ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Och det här är intressant. Jag läser ju filosofi just nu mycket och har alltid gjort det. Och apologetik och alla såna här saker där man logiskt argumenterar för tron på Gud. Och jag tror inte att man kan logiskt hitta fram till Gud genom tänkande. Jag tror Gud måste uppenbara sig för människan. Jag tror Gud måste ta kontakt med människan. Det går inte att resonera sig fram till att Gud finns. Men de här sakerna som Gud har gjort, de har han gjort för att människan ska söka Gud. Alltså människan ska börja undra, ska börja fundera på var kommer allt det här ifrån. Och börja sträcka sig ut mot den här som ligger bakom allt det här. Man kan inte räkna ut vem Gud är, men man kan börja söka, man kan börja sträcka sig ut mot Gud. Och då svarar Gud, då kommer Gud, då uppenbarar sig Gud för en, då skapar Gud en tro hos en. Men man kan inte logiskt räkna ut hur Gud är, var Gud är, att Gud finns och så vidare, utan det blir en annan sorts process här. Sen avslutar Paulus med att då säga att den här guden som vi har vårt ursprung i, vi får inte tänka oss att han är någonting skapat, alltså det här med avgudabilder. Vers 30, en lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig ifrån den här avgudadyrkan. Här är alltså på nytt, det är inte lockande det här. Det är hot. En varning. Att ni är inne på fel väg. Det här kommer gå åt skogen, för Gud har ålagt alla människor nu att omvända sig. Vers 31, ty han har fastställt en dag. Oj, det här är turn and burn. Då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till, som är Jesus. Och först nu kommer han till Jesus. Och sen så säger han det här. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Och det är ungefär där som atenarna slutar att lyssna på honom. För det står så här i vers 22. När Paulus nämnde uppståndelse från de döda var det några som gjorde sig lustiga. Alltså de började skämta. Vad då ska kroppen uppstå igen? Det gäller att förstå att för en grek så var människan ganska mycket tvådelad. Alltså människan hade en själ, en inre själ. Och hon hade en fysisk kropp som tillhörde den här fysiska världen. Men grekerna tyckte inte riktigt om den här fysiska världen. De tyckte att kroppen är bara ett besvär. Själen, det är något bra, det är något fint, det är någonting som inte består av materia. Men kroppen, ja, det är jobbigt och det måste äta mat och det svettas och det är smutsigt och det luktar illa. Aten, kommer ni ihåg? Att det är liksom... De tyckte inte om kroppen, de tyckte inte om det fysiska. Och tanken då på att Jesus skulle ha dött och sen kommit tillbaks i kroppen, det var ju liksom helt befängt för dem. Jättekonstigt. Och nu hittar de ett skäl eller en ursäkt att börja skämta och driva med Paulus. Tror du att Jesus kommer tillbaks i den här jobbiga kroppen? Hallå där. Och så börjar de skratta åt honom. Andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Och sen så får Paulus lämna dem där. Några kommer till tro, faktiskt. Men generellt sett så var Aten ett misslyckande. Det gick inget bra i Aten. Vad kan vi lära oss av det här, den här texten? Som jag nämnde i tidigare så var det så att Paulus, han lockade inte så mycket, utan han sa den krassa sanningen. Han till och med varnade för att ni kommer att dömas mitt i den här första kontakten med de här atenarna. Och det vi kan lära oss av det här, tror jag, är att när vi pratar med människor om Jesus, så får vi får inte linda in det för mycket i bomull. Det får inte bli ett låtsas evangelium. Vi får inte göra Gud för snäll här. Därför att det vi erbjuder inte en produkt. Ni vet, ska man sälja en klocka eller en mobiltelefon eller en någonting, då sätter man alltid på så här deluxe och mega och så här super 3GS ultra såna här grejer, va? Alltså man ljuger om sin produkt för att få den såld, och alla vet att det är lögn, men man köper den ändå. Man försöker ju sälja något som är dåligt och försöker få det till som det är någonting bra. Men det är inte det vi gör. Vi försöker inte komma med en dålig Gud. Vi försöker inte komma med en dålig syn på livet. Vi försöker komma med sanningen. Och sanningen har både sina positiva sidor, men också sina jobbiga sidor. Nu tror inte jag man ska springa omkring och skrika åt alla som kommer till helvetet så direkt. Men jag tror att i ett förtroligt samtal med en människa så bör man vara sanningsenlig. Om någon skulle komma fram till mig och säga så här: men hörru Mark, menar du alltså att jag kommer till helvetet? Så skulle inte jag säga ja. Jag skulle säga så här: jag svarar på det om jag får 10 minuter av din tid. För jag tänker inte svara på det om jag bara ska ge ett snabbt svar som du ändå kommer att missförstå. Jag vill ge dig helhetsbilden. Okej, säger personen. Sen skulle jag börja förklara varför han kommer till helvetet. På ett sätt där jag anknyter till saker som han redan tror på. Saker som han redan tror är sant. Så att han själv skulle säga, ja, jo, men då borde jag nog rimligtvis komma till helvetet. Det vore ju riktigt att jag kom till helvetet. Förstår ni skillnaden här? Det gäller alltså inte bara att gå predika eld och svavel. Det handlar om att få människor att förstå helheten, att förstå den stora, the big picture, så att säga. En annan sak vi kan lära oss av det här är det här att söka anknytningspunkter, att börja i det som människor redan tror är sant. Och det kan vara väldigt mycket olika saker. En person som just har fött barn. Eller ta en ateistisk naturvetenskapskvinna som just har fött barn. Då skulle man kunna säga så här: alltså, är det inte otroligt vilken kärlek du känner till det här barnet? Jo, säger den här kvinnan. Tror du verkligen att det här bara är synapser i hjärnan? Elektrokemiska impulser? Du... liksom, det är ingenting mer än bara kemi, för det här tror naturvetenskapsmän om människor. Det är liksom en startläge där personen säger, nej, det här verkar ju vara något mer. Och då har man någonting gemensamt som man båda håller med om, och sen börjar man spinna vidare utifrån det. Så man söker anknytningspunkter, man börjar med någonting som båda håller med om, och så spinner man vidare utifrån det. En tredje sak vi kan lära oss, som har kopplingar till det här korset här, det är att ett stort skäl till att Paulus misslyckades i Aten var att de visste ingenting om Jesus eller Gud. De tänkte inte ens att deras Gud hade skapat världen. De trodde att den fysiska världen var evig. Alltid hade funnits, många av dem. De hade inga förkunskaper. Därför funkar det inte. Paulus kunde ha pratat hur länge som helst där i Areopagen, men de hade inga förkunskaper. De gudfruktiga hedningarna däremot, de hade ju suttit där och lyssnat i synagogorna på läsningarna ur Gamla testamentet. De hade hört judarna förkunna för dem jättelänge. De snappade upp Paulus evangelium jättefort. Det gick jättebra där. Men de här atenarna, de hade ju inte förkunskaper. Så jag tror, nu vet inte jag om det här, om jag alltid kan min missionskunskap rätt, men jag tror att det är så att när missionärer kommer till platser där det inte har funnits evangelium, ingen kyrka eller någonting någonsin, så tar det ett tag innan man börjar se väckelsen sprida sig. Bibelöversättare till exempel, de måste översätta klart Bibeln och sen så går det ett tag och sen börjar folk komma till tro. Alltså det går inte så fort när det inte finns förkunskaper. Och därför så är den här filmen som ska delas ut så viktig. För de människor som ser den här kommer att ha hela berättelsen om Jesus som en utgångsläge när de sen kanske kommer fram på torget i bokbordet eller när de träffar någon av er på något annat sätt. Har de förkunskaper så finns det en helt annan grund för tro. Så förkunskaper om Gud är jätteviktigt för att evangelium sen ska gå hem. Till sist. Någonting vi kan se hos atenarna är att de är intellektuella. Det här är som att Paulus skulle komma till Lund eller Uppsala. Intellektuella människor är på ett speciellt sätt. Om du skulle gå fram till en intellektuell humanist och säga så här: ja, jag har mött Jesus, förstår du, och jag vill berätta för dig om det här. Så skulle den här personen säga: jaså, du har haft en sån där religiös upplevelse. Ja, det finns ju en hel mängd böcker om det här med religiösa upplevelser och som jämför religiösa upplevelser i olika religioner. Det är mycket, mycket fascinerande, mycket fascinerande. Och just kopplingen till barndom och Jungs och arketyper, mycket intressant skulle de säga kanske sådär. Eller om du skulle säga: Jesus, han är hela mitt liv. Så skulle den här intellektuella personen säga: jaha, du lever i en socialgrupp som upplever ett behov av tröst och mening. Det är bra, tycker jag, faktiskt. Det säger ganska mycket om din ekonomiska och sociala status, faktiskt, när du säger att du Jesus i hela ditt liv. Alltså, det man gör som intellektuell är att man tar någonting och omvandlar det till en teori. Och därmed så blir det ofarligt. Och det här, jag möter ju mycket intellektuella, och det här är någonting som jag märker väldigt irriterande. Man tar någonting och så gör man det till en teori, något som handlar om livet. Du skulle kunna gå upp till en intellektuell och säga: jag har precis fött barn. Ja, jag har hört att det är väldigt mycket starka hormonhalter i det här när man föder barn, börjar de prata om. Ja, men det är ju fantastiskt att föda barn, eller hur? Visst är det fantastiskt att föda barn, har jag förstått. Och alltså de gör det till en teori så. Och det här gör atenarna också. De vill omvandla det helt till filosofi för att det blir ofarligt. Men man kan bara närma sig Gud med hela sitt liv. Man kan bara närma sig Gud som en person på ett personligt plan med hela sitt liv, inte som en teori. Så det kan ni komma ihåg om ni kommer i samtal med någon intellektuell person som börjar prata om teorier hit och dit. Så kan ni säga det, Gud är ingen teori, han är en person. Du är feg som försöker göra om det hela till en teori. Det är feghet, det är inte ens filosofiskt försvarbart att göra på det här sättet. Kristendom handlar om liv, det handlar om vardag, det handlar om dig som person. Du måste sätta dig själv i vågskålen för att kunna möta Gud. Du kan inte behandla det som en teori, som atenarna gjorde. Så, det här är några tankar om Paulus predikan i Aten. Jag hoppas att vi alla blir mer och mer utrustade för att möta människor med evangelium. Och att vi kan lära oss av Paulus möte här med atenarna. Låt oss be tillsammans till slut. Gode Gud, vi tackar dig för de här orden som vi har fått läsa om idag. Gud, jag ber att vi skulle få bli själavinnare här. Att vi skulle få sprida evangelium runt omkring oss, var vi än är. Jag ber att vi skulle få lära oss också att ge förkunskaper. Att vi skulle få också kunna ta oss runt intellektuella försvarsmurar, Herre, som bygger på feghet. Herre, låt oss få leva tron och också sprida tron genom att inbjuda andra att leva den här tron. Fader, jag ber också om att de människor som är utvalda på ett speciellt sätt att vara evangelister i vår församling här ska få vakna upp och få den här nådegåvan uppväckt här på ett speciellt sätt. Herre, blås liv i evangelismen här. I Jesu namn. Amen.